Spelsnack avsnitt 546. Och idag är jag Jimmy och med mig har jag Amanda.
God dagens.
Och det var allt. Det var inga fler med alltså. Det var det jag tänkte säga.
Jag tror du menar att vi var klara för idag.
Ja, nej.
Väldigt kort avsnitt idag.
Verkligen. Vi, bara så här, vi måste ha någon form av vecko liksom närvaro. Så det blev allt. Typ 3 sekunder.
Vi visar att vi lever, men vi har inget mer att erbjuda.
Ja, nej men så riktigt är det inte. Men det är bara du och jag idag för att Oliver kunde inte. Och,
han är inte död.
Nej, han är inte död. Han är död för oss, i hjärtat.
Ja, för dig kanske.
Ja, vilken liten svikare.
Jag håller väl fortfarande bästisar.
Ja, han kan fisa på det och allting sånt.
Nej, tack.
Nej. Och det är väldigt sent för oss, för du har varit på möte och grejer. Så att det är, klockan är 10. Och det är liksom...
Eventuell övertrötthet.
Ja, precis. Så att, ursäkta mig för svammel och sludder den närmsta timmen. Men vi har en hel del vi ska prata om idag. Gamescom har varit, du har spelat Star Wars... Jag har spelat lite allt möjligt, så vi får se om vi kommer till något av det. Men...
Ta en litet Jimmy-potpurri.
Ja, jag vet inte hur mycket potpurri det blir egentligen. Men vi har ju... Gud, vår mikrofon står väldigt olägligt till, för jag har anteckningar på datorn, men jag kan liksom inte sitta och stirra på datorn samtidigt som jag pratar in i mikrofonen. Förra veckan så pratade vi lite om... Jag tror det var förra veckan, vi pratade lite om troféer och lite sånt. Eller kan det ha varit förra veckan?
Varför kom jag inte ihåg förra veckan?
Det måste ha varit förra veckan, för förra veckan var Jonas med och då tror jag inte vi pratade om troféer.
Just det, ja, vi pratade om SteamWorld Heist 2 förra veckan också.
Just det, så var det. Ja, och då pratade vi lite om så här svåra troféer och liksom så här vilka dumheter man egentligen har tagit sig för när man ska liksom jaga någon troféer.
Just det, min Fall Guys-trofé.
Just det, precis. Och jag satt och grindade en och samma bana i Gears of War 2 i typ 8 timmar plus för att liksom ta... Det finns massa så här dumheter man har gjort. Typ, egentligen varenda collectible som inte ger något förutom en achievement är egentligen lite slöseri med tid.
Men det är kul.
Nej, jag hatar verkligen att ta collectibles. Det ska bli skittråkigt.
Alltså det har ju någonting.
Alltså det beror på hur många det är. Och så här, är det bara att man ska plocka upp någonting? Fy fan. Men är det liksom... Alltså, Batman Arkham-spelen till exempel. Alltså Riddler-troféerna kan ju vara rätt så kul för att det är ett pussel bakom dem. Men så tar man typ flaggor i Assassin's Creed 1. Det är bara pest och pina.
Jo men precis. Och när det gäller de här frågetecknen till exempel då i Arkham-spelen. Där får man ju kanske ofta en kommentar till exempel. Och det blir ju en extra belöning. Det är liksom inte bara en bock i protokollet. Nej. Att du har tagit den här specifika... delen av spelet. Men om vi tar till exempel Spindelmannen-spelen, där har jag lätt tagit x antal ryggsäckar utan att det har varit pest och pina, utan jag tyckte att det var ganska så njutbart.
Och ta ryggsäckarna, det är typ det tråkigaste man kan göra. Det är liksom, det är ingen utmaning att hitta den där ryggsäckarna. Antingen så kollar man en guide på nätet eller så liksom sätter du in den här, du skannar efter dem och så ser du den här lilla, vad ska man säga, vad heter det när det kommer ut så här?
Markör.
Ja, men någonting kommer ut som man bara, där är den. Och man bara, då är det typ som att få den utpekad för sig.
Vad kan jag säga? Jag är en simpel människa.
Ja, det är liksom, om man typ så här, samla 99 jävla termosar i Alan Wake.
Ja, jag vet.
Alltså det är liksom...
Men det är också ett mycket mer stängt spel.
Jo, jag vet, men jag tror också att den typen av collectible kom med achievement-systemen just för att säga att oj, vi behöver achievements, så kan vi slänga in lite collectibles. För att om man tänker typ gamla 3D-plattformsspel som... helt och hållet typ baseras på att du ska samla saker. Typ Banjo-Kazooie eller Donkey Kong 64. I viss del Mario. Så är det liksom att okej, men du behöver den här pusselbiten. Då finns det faktiskt en pusselbit bakom. Så att, liksom att du måste lösa en utmaning för att få tag i pusselbiten. Om man säger så. Inte bara liksom gå på den.
Jag tror också att det beror lite på hur ens hjärnor fungerar egentligen. För egen del så tycker jag ju att det är väldigt tillfredsställande att bocka av saker. Så till exempel när man spelar Spindelmannen och så har man de här ryggsäckarna, man kanske har det samlingsobjekten för Black Cat till exempel och det är de här fotografierna. Allt sånt är så lätt att pricka av. Så därför gör jag oftast det direkt. Så är jag klar med det sen. Och då känns det liksom som att då har jag tagit en ganska så stor kaka av spelet och kan fokusera lite på annat. Och de här ganska så simpla grejerna, det är också ett ganska så bra sätt att faktiskt se hela staden till exempel. Och få ett litet grepp om den.
Ja, men vad tycker sådana collectibles? Det är samma sak duvorna i GTA 4. Det är, och de är också satta på sådana grejer att det är typ omöjligt att hitta dem utan guide. Och då är det så här, what's the point?
Sen kan det ju bero på naturligtvis hur investerad i och hur intresserad av ett spel man är.
Jo, men jag tycker ändå... Typ de roligaste achievements är det någonting som får en att spela lite på ett annat sätt som man inte brukar göra. Typ som, ja men använd den här vapnet i den här sekvensen tillsammans med den här, eller någonting. Liksom man bara får liksom testa på någonting. De kan jag tycka var ganska kul. Så här, eller lite lustiga achievements. Jag tror det fanns i Fable 2 så skulle du typ döda en kanin eller någonting sånt. Och det är liksom bara så här, okej. Okay. Det är liksom det är någonting annorlunda mer än liksom att här, samla 20 över här, ta alla de här outposten, gör allt det här. Det tycker jag blir tråkigt. Men varför vi kom in på det här med troféer, för det var egentligen inte tanken att vi skulle katten får tryck på att vi skulle prata om achievements och sånt, men vi frågade förra veckan om liksom, har ni gjort något drygt för att ta achievements, och Stefan, känd från avsnitt 539 som var med gäst i, skrev så här: drygaste trofén jag kommer på är nog i Enter the Gungeon. Man ska i en runda få 5 stycken perfect rounds. Man får en perfect round av att klara våningens boss utan att bli träffad en enda gång. Så man kan inte klara en boss, dö och sedan försöka ta nästa boss, utan man måste få 5 stycken på samma gång.
Vad äckligt.
Ja, det låter ju svårt. Det låter ju något som typiskt Stefan gör också, dessutom.
Stefan, mest känd från att vi säger dumma Stefan.
Ja, precis. För att Stefan är sådär som han är så här riktigt tryhard och bara så här, nu ska vi göra det här. Medan man själv, man så här, jag anser inte att det här är rimligt. Eller det kommer ta alldeles för lång tid, så jag, nej.
Jag tror vi till och med har ett avsnitt som heter.
Ja, det har vi definitivt.
Förlåt Stefan, vi älskar dig.
Så, ja, och det är liksom, det är inte bara dumt, det är också utmanande.
Krävande.
Men jag har ju liksom senaste veckan spelat om första Mirror's Edge. Som, alltså det här, jag vet att det här var typ ett av mina liksom så här definierande spel när jag köpte en 360. För jag köpte 360 för att kunna spela Mirror's Edge. För jag tyckte det såg så bra ut. Men där är ju så kul, för där har jag alltid velat maxa det för att jag tycker om det så mycket. Och jag har aldrig orkat med speedrun-achievementsarna. Och liksom time trials och få liksom alla stjärnor i dem. Och jag har liksom försökt och försökt. Och på 360 så var laddningstiderna så långa. Så att jag gjorde mig ett misstag, så fick du liksom sitta typ 30-40 sekunder innan du kom igång igen. Vilket är väldigt drygt. Speciellt när man liksom kör time trials och så. Att så fort man måste vänta länge på att komma igång, så känns det som att man liksom... Man kallnar, om man säger så. Man är inte liksom i det här flowet än om man liksom kan köra om igen. Liksom typ ta ett spel som Super Meat Boy. Hade du behövt vänta 30 sekunder varje gång du dog, då hade man inte orkat spela det. Liksom.
Man har också dött av tristess.
Ja, men precis. Och så därför har jag liksom inte... Jag orkar inte göra det med Mirror's Edge. Så nu på Series X så är ju det spelet... Alltså det laddar ju om jättefort istället. Så det tar ju bara någon sekund att liksom starta om en bana. Så att nu har jag faktiskt suttit i helgen och försökt liksom ta lite speedrun-banor då. Och för det är de här banorna är långa också, så det är så att det är inte så att ah, men klara den här banan på typ 2 minuter, utan det är så här, klara den här banan på 11 minuter. Det är liksom tiden du ska slå, man bara. Så det gör att gör man ett misstag någonstans mitt i, så är det inte bara lite man får backa tillbaka, utan det är ganska mycket. Så det har jag liksom hållit på med lite, och det har varit rätt så kul. Spelet är mycket klumpigare än jag minns det. Liksom att jag kommer ihåg när det kom, det kändes så himla nytt och fräscht hur det såg ut och sånt, och nu känns det bara, oh, det finns spel som har gjort den här typen av första persons plattformande bättre. Liksom ibland, alltså man spelar som Faith, och ibland så hon tar liksom inte, för man kan liksom springa på väggar och lite sådana grejer, och så bara, ibland så vill hon inte springa på väggar, ibland vill hon inte ta i kanterna, och det kan liksom bli lite förödande när man liksom behöver vara så precis.
Är Neon White ett sånt spel?
Neon White, det är inte riktigt parkour på det sättet som...
som... Jag tänker bara på amerikanska The Office, ja. När Andy hoppar rakt ner i en låda.
Ja, men det är inte riktigt parkour på det sättet som det är i Mirror's Edge. Det är ju ett plattformsspel, men där har du kort som du använder för att aktivera olika förmågor. Och du plockar upp de korten längs vägen på banan. Så att typ tar du upp en pistol så liksom har den en viss förmåga. Och alla vapen har liksom en, förutom att den skjuter, så kan den också ha en specialförmåga så att du kan klara av banan. Så plockar man upp det på banan. Så det är inte riktigt samma sak. Jag tror det närmsta är nog typ Dying Light och möjligtvis Apex Legends slash Titanfall som kommer närmst till liksom rörelsemönster och liksom kunna röra sig på ett effektivt sätt. Men där, jag har inte spelat Dying Light, så jag kan inte säga någonting om det. Men i Apex i alla fall, så det är, och Titanfall, så är det ju inte som att du vill springa på väggen och liksom, det känns inte som att karaktären riktigt connectar med väggen, utan liksom, det fungerar mer sömlöst. Så det här är mycket klumpigare. Nu, och sen kommer inte jag ihåg hur uppföljaren kändes, om de hade liksom slipat till de systemen. Men fortfarande så känns Mirror's Edge ganska unikt.
Jag för mig att jag hade problem med att glida i spelet.
Det är ingen bra glide i Mirror's Edge. Det du syftade på.
Catalyst.
Catalyst. Okej, jag kommer inte ihåg hur gliden var i Catalyst, men det är ingen bra glide i Mirror's Edge, alltså första. För att du segas ner betydligt av den sliden, och så att helst vill du inte göra den.
Jag gjorde ju en förhandstitt på det spelet när jag fortfarande skrev för IGN.
Jag, alltså Mirror's Edge är ett sånt spel också som visar typ att okej, men här har vi Battlefield-studion som får göra någonting annat än Battlefield. Och det är liksom ganska spännande och väldigt mycket annorlunda. Sen fick du mer första Mirror's Edge sålde ju inte så bra som jag tror jag hoppades på, men jag tror inte att det var egentligen katastrofsiffror. Och sen så släpptes ju Catalyst 2016 kanske.
Ja.
Och det sålde inte bra alls. Av någon anledning. Och det är lite synd, för jag hade gärna sett dem så här, vad hade de gjort i tredje Mirror's Edge liksom. Skillnaden med Catalyst var ju det att de satte ju den i open world och de använde inte den världen på ett bra sätt. Det lät bra på pappret så att Mirror's Edge, open world stad, liksom att kunna hitta sina egna vägar och liksom så att okej, det är så man optimerar liksom spelet. Man bara okej, men hur kan vi hitta? Men typ som när man spelar Super Mario Odyssey och kommer till New Donk City och du liksom, här har du bara liksom en sandlåda av att liksom testa Marios förmågor och kunna hoppa runt och fixa. Så hade man ju hoppats att ett open world Mirror's Edge hade varit, men Catalyst är så att du har väldigt tydliga sektioner i världen och sen blir det flaskhalsar för att ta dig runt, vilket gör att du springer längs samma vägar väldigt ofta och det blir inte som att du liksom utforskar och säger hur kan jag optimera det här på bästa sätt? Liksom, vad kan jag hitta för nya sätt att ta mig runt? Så att om de hade gjort det till Mirror's Edge så hade jag bara hoppats på att det skulle bli liksom plattformsbanor. Du behöver inte ha en open world. Det är bara liksom så här, här är 10 banor och en story liksom. Men förmodligen kommer de inte få göra ett Mirror's Edge. Alltså, det är inte säkert att de kanske inte vill göra mer Mirror's Edge, men jag tror inte att EA skulle tillåta dem att göra Mirror's Edge, för de får ju knappt liksom göra typ Battlefield heller. För att senast jag typ hörde någonting om Battlefield, det var det typ att DICE sköter multiplayer och sen en annan studio som just kampanjen, så att det, ja, det förmodligen blir aldrig något mer Mirror's Edge. Vilket är synd, jag gillar den serien skarpt. Så med det har jag gjort. Senaste. Men förra veckan så pratade vi om att vi skulle prata om Gamescom den här veckan, och det har ju varit, och det var inte så här överdrivet spännande tror jag, varken du eller jag tyckte. Gamescom brukar ju sällan vara så händelserikt och det händer inte så mycket, utan du har ju Jeff Keighleys Opening Night Live, Xbox hade några stream under dagarna och det har väl kommit lite nyheter och sånt, men vi kommer väl egentligen hålla oss till lite Opening Night Live, men det blir liksom ingen redogörelse för exakt allt de visade. Men det är bara så att, fanns det någonting vi tyckte var lite mer spännande? Vad tror vi liksom? Så att jag tänker kasta frågan till dig nu, Amanda. Vad tyckte du såg mest spännande ut?
Ja, alltså jag tyckte ju inte den här visningen var så himla intressant i sin helhet. Däremot finns det ju lite saker som vi faktiskt har sett tidigare, till exempel Lost Records, Bloom and Rage, som jag tycker såg väldigt mysigt ut faktiskt. Och det ska bli intressant att se vad det blir av det. Jag har ju liksom kanske inte riktigt jättestort förtroende för Dontnod, men jag tycker att karaktärsdesignen känns som att de faktiskt har tagit sig någonstans efter Life is Strange-spelen. Och sedan så är det ju Deck Nine som gör blivande Life is Strange-spel istället. Det var ju de som också gjorde True Colors. Så det känns ju också väldigt lovande. Och förhoppningsvis så kan ju Lost Records då bli någonting annat spännande.
Jag undrar om typ den typen av spel har blivit lite så här att jag är inte lika spänd på dem längre. För att jag skulle ju gissa på att det följer lite det här Telltale
det gör ju ofta det.
Formulan. Och det jag känner att den ett, då måste ju storyn verkligen sitta, men det är liksom Jag vet inte, det känns inte lika spännande som det en gång gjorde.
Nej, men det är ju klart, men det är ju väldigt få genrer som faktiskt känns så spännande som när de kanske hade sin bästa tid. Och just när det gäller till exempel Life is Strange True Colors så var det ju verkligen ett spel som kom och överraskade mig och tog mig med storm, för att jag var ju inte jätteinvesterad i Life is Strange-spelen tidigare. Började spela första spelet, kom inte alls långt med det, kände liksom att det kanske inte riktigt var någonting för mig, även att som med de flesta spel så vill jag ju spela klart det någon gång, men har inte gjort det än. Sedan så fick jag ju recensera Before the Storm, och det var ju ännu värre, verkligen. Jag tyckte inte alls speciellt mycket om karaktärerna, jag tyckte att det kändes väldigt juvenilt och oinspirerande på många sätt. Och sen så kom ju Life is Strange 2 som jag också recenserade några episoder av. Men jag vet inte vad som hände, för jag tror att jag slutade få episoder. Jag vet liksom inte riktigt om det var någonting lurt som hände där, liksom att inte vi fick fler uppdateringar. Men fler recensioner har jag för mig att det inte blev, och jag tror att jag kanske har 2 stycken episoder, eller åtminstone 1 kvar av det spelet som inte jag har spelat. Och det var några toppar, men på det stora hela så var det inte heller någonting som kändes stannade med mig vidare länge. Och det var först när True Colors kom som jag verkligen kände att det här var någonting alldeles extra, för det kändes som att de tog spelet till en lite äldre ålderskategori. Det var liksom inte bara tonåringar längre. Och då blev det att de lyckades komma till sin rätt med hur det skrevs också. Det verkade också som att utformningen var väldigt rätt. Man hade de här 2 olika romantiska intressena. Det var en väldigt bra huvudkaraktär. Jag tyckte att den här förmågan med empatin som central del verkligen fungerade jättebra. Och att den här småstaden som man befann sig i och befolkningen som hörde till och alla delar landade väldigt väl. Så jag tror liksom att det finns nog många bra spel att hämta fortfarande i den här genren, precis som det finns i många andra genrer som liksom är på nedgång. Men det är ju upp till bevis då för Lost Records, tänker jag.
Mm, jag tror det är mest liksom det berättelsen i sig som du måste kunna stå på relativt.
Absolut.
Bra.
För att det är... Och det gjorde ju True Colors. Jag har ju försökt att få det och spela det flera gånger.
Ja, jag vet. Men det kräver också att man måste vara i ett visst mood för att spela ett sånt spel, känner jag. För att det kräver fullt fokus.
Ja, kanske.
Och speciellt om man säger att jag vill ha lite action, då är det lite svårt att bara liksom sitta och titta på folk som pratar.
Jo, såklart. Men att, vill man ha action så startar man ju kanske inte det spelet då.
Nej, precis. Exakt.
Du vill ju inte alltid ha action.
Nej, så är det ju. Men vi spelar ju det här Expanse-spelet från Telltale.
För då gjorde det.
Ja, precis. Jag och Oliver menar jag med ett vi, om det är någon som kommer ihåg när vi snackar om det. Och vi bara sa, men vi kommer säkert snacka mer om det sen när liksom alla episoder är ute, men jag tror jag bara körde 2 episoder.
Ja.
Och det var så att upplägget i de episoderna var typ exakt likadant. Det var så att du liksom pratar med din besättning och så, det är fine och så. Och sen så kom det liksom till typ öppna delar du ska leta efter typ saker. Och då är det så att okej, men den här liksom öppna delen var typ exakt likadant som den öppna delen i förra spelet. Och det är inte så jäkla roligt när man liksom vill ha storyn. Så att, men vad är det med Lost Records du tycker liksom är, vad är det som gör att det är spännande? Mer än att det är ett narrativt drivet spel.
Alltså jag vet inte, jag tycker den estetiska visionen ser väldigt spännande ut. Sen så vet jag liksom inte om det är så mycket mer än det.
Mm.
Jag hoppas verkligen på det däremot.
Ja, alltså det ska ju släppas också i 2 delar, verkar det vara, med 1 månads mellanrum i början av nästa år. Så att det är ju också spännande att de gör så. Var det något annat du tyckte såg spännande ut?
Jag är ju väldigt glad att Monument Valley 3 kommer. Det är förvisso Netflix-exklusivt. Så det finns ju liksom inte på någon konsol eller så, utan kan man spela det via Netflix istället.
För det går inte att spela...
De tidigare spelen är ju på mobil.
Ja, men det vet jag.
iPad, antar jag.
Ja, precis, som säljs på iOS vet jag. Det finns säkert på Android också. Och ja. Det var en jättestor kontrovers kring det andra spelet när de släppte DLC för 17 spänn.
Mm.
Att det,
helt orimligt.
Ja, folk var helt så här, bara, det är så dyrt. Och man bara, det är 17 spänn. Medan vi sitter och betalar fucking typ 600 spänn för ett jävla kort i Marvel Snap. Ja, men det är liksom helt absurt. Men då var också vana typ Det var på den tiden när appar kostade typ 9 spänn och sen var allt gratis. Men jag undrar om du teoretiskt sett skulle kunna spela på tvn.
Det skulle man nog kunna göra.
För jag tror att på... Jag vet inte om det är inte säkert att alla tv-apparater, alla smarta tv-apparater klarar av det heller, men om man strömmar via Netflix, vet på iOS är det i alla fall så att där får du får inte strömma spel via appar, du har inte fått göra det i alla fall, så att när du laddar ner spel från Netflix så är det en egen liksom app.
Ja, men precis. Det enda spelet som jag har testat via Netflix, det är ju Terranil. Och det fick ju en egen app.
Mm. Så att ja, men
det köpte jag på Switch sen för att jag tyckte att det var mer behändigt.
Ja, och Monument Valley-spelen är ju jättebra.
Ja, men verkligen. De känns ju väldigt säregna med sina pussellösningar och det är ju alltid väldigt vackra spel att titta på också.
Ja, precis. Så är det ju. Så är det ju. De öppnade ju liksom hela Open Night Live med Borderlands 4 och du har inspelat Borderlands, eller hur?
Jag har spelat kanske 5 timmar av första spelet.
Ja, okej.
Okay. Men inte så mycket mer. Jag tyckte inte det var så kul.
Nej, jag kan tänka mig speciellt inte året du måste ha testat det.
Jag tror att det kan ha varit typ 2013-2014.
Ja, för det kändes ju ändå rätt gammalt när det kom. Alltså lite hur man liksom, alltså skjuter och sånt är ganska stelt. Och tvåan är typ liknande också. Men det som var, det är typ en av de första riktigt så här, vad ska man säga, looter shooter som kom. Liksom det var ju det här med att det finns så här många vapen och man liksom hade olika kombinationer. Och sen så var det ju co-op, var ju en stor del i det.
Precis. Och
väldigt förtjust i första Borderlands, väldigt förtjust i Borderlands 2. Spelade tillsammans med Robin. Och sen så Borderlands 3, inte... Där har de i alla fall liksom...
Där somnar du ju.
Jo, men där har de, i alla fall rätt ut att det känns i alla fall bra att spela. Sen så var ju upplägget inte jättebra. Och jag är väl lite så här, man är ju lite förhoppningsfull då för Borderlands 4 ska vara, men det som talar emot det spelet är absolut att, för att när tvåan kom så var det väldigt stöpt i typ den erans internethumor, alltså 2010-2012, liksom typ memes och liksom rage comics och liksom den typen av liksom humor.
Ett barn av sin tid, man.
Ja, men väldigt träffsäkert då. Det var jättekul, liksom den typen av referenshumor. Och sen så spår vi fram flera år senare till Borderlands 3 som kom 2019. Och man tänker så här, jag undrar liksom varför de ska dra för referenser nu. Och liksom, hur har de utvecklat liksom humorn? Och det är samma sak.
De alltså, fortfarande kvar i 2011.
Det kändes verkligen som att det här känns som Borderlands 2 fast sämre. Alltså liksom hur de, vilka skämt de drar. Det blir liksom väldigt pajigt. Så vi får se vad de egentligen tänker med Borderlands 4. Jag kommer i alla fall följa det nyfiket. Liksom. Det kan inte vara värre än filmen som släpps.
Enda anledningen till att jag faktiskt testade första spelet, det var för att min kollega, en PT-kollega, som jag tränade en hel del med och umgicks en del med och som sedan skulle bli min lärare på min PT-utbildning faktiskt, sa att han älskade de spelen och att han hade maxat dem. Båda två första. Och han tyckte att jag borde testa dem. Mm. Så då gjorde jag det. Men jag hade inte vidare roligt faktiskt.
Spelar du själv?
Ja, det gjorde jag.
Ja, då är det pestopina, ska jag säga det.
Jo, men jag hade ju liksom inte riktigt upptäckt det här med att spela tillsammans med folk. Och inte över nätet heller. Alltså, det jag hade spelat tillsammans med folk. Det var ju liksom så här, varannan barn och varannat liv. Eller om man spelar Smash eller Mario Kart till exempel. Så det var ju liksom någonting som kom mycket senare för mig. Det är precis som jag har sagt tidigare liksom att första gången som jag minns att jag spelade över nätet, det är typ 2016.
Mm.
Och då var jag ju väldigt sent på det.
Ja, och de spelen är inte roliga att spela själv. Och det har jag berättat på podden flera gånger. Är ju det att min sparfil blir korrupt när jag och Robin typ spelar 50 timmar.
Och sen det är ju röv.
Och sen behövde jag liksom komma i fatt. Tills nästa gång vi skulle ses då, för då hade inte Robin ett 360 vid det här tidpunkt, så vi kunde inte spela tillsammans liksom över nätet. Och jag hade ingen egen dator och eget mobilt bredband då heller, bodde ute på landet. Så det var väldigt svårt. Men så då körde jag liksom i kapp själv. Och det gick jättebra. Och så öppnade jag också upp så jag kunde spela med andra online då. Och då var det också, för det var inte individuellt loot, utan det som droppar, det droppar. Och jag kommer ihåg att det finns en boss ganska tidigt i spelet som heter Sledge. Och hans shotgun var typ ett av mina favoritvapen när jag hade kört med Robin. Och jag var så här, om jag spelar nu med en annan person, då måste jag ju snabbt som fan ta det här vapnet, för att annars är det liksom borta. Så det kommer jag ihåg, så vi dödade Sledge, jag bara dök på det jävla vapnet. Sen så hade vi också två andra spel. Vi har ett nytt spel från Tarsier Studios som har utvecklat Little Nightmare 1 och 2. Som jag tycker så väldigt spännande ut, som heter Reanimal. Som verkar, alltså det, hade någon sagt att det här var Little Nightmares 3, då hade jag trott dem. För det ser väldigt ut att vara stöpt i samma mall.
I synnerhet i och med att Little Nightmares 3 ser ganska så likt ut. Och nu är det ju Supermassive.
Som gör Little Nightmares 3.
Exakt.
Och jag gillade, jag tyckte både Little Nightmares 1 och 2 väldigt bra. Jag tror tvåan tyckte jag nog var snäppet vassare än det första spelet.
Jag spelar ju inte tvåan på grund av att jag hade så himla problem med styrningen i första spelet. Jag tyckte att det kändes opålitligt. Mm, jag tyckte att den kreativa visionen var väldigt spännande. Jag tyckte liksom att det var en bra nivå av skräck. Alltså det var ju läskigt och det var obehagligt. Och det kändes som att de hade tagit väldigt mycket typ influenser, till exempel som Spirited Away, vissa sekvenser. Och liksom, det fanns vissa spännande referenser som man liksom kunde peta på längs med vägens gång. Nu kommer jag kanske inte ihåg några på rak arm mer än just det. Men det kändes liksom ändå som att de hade någonting spännande rent kreativt. Men styrningen fick jag verkligen inte bukt på. Jag höll på att bli tokig.
Ja, det var lite opolerat på den sena ställen. Tvåan känns mycket bättre. Men det roliga nu med både Reanimal och egentligen Little Nightmares 3 är att det är ett co-op-spel.
Mm.
Så det ska faktiskt bli spännande. Men sen vet inte jag, det är ju lite så här att man tar en annan studio så ska de göra Little Nightmares. Och det, liksom, det känns mest som att man försöker hålla liksom den serien vid liv snarare än att originalutvecklarna får utveckla vidare.
Det som är positivt är ju i alla fall att det är en erfaren skräckstudio som tar över flaggen. Men samtidigt så känns det ju konstigt att det inte är originalstudion.
Ja, men och speciellt också med att Little Nightmares 1 och 2, de kopplas ihop ganska bra. Alltså rent berättelsemässigt.
Okay.
På ett relativt snyggt sätt. Påminner lite om de båda farspelen som finns. För de spelen utspelar sig egentligen ish samtidigt, men från två olika perspektiv. Och det märker man först i slutet av spelet. Så det var rätt så häftigt.
Var det Far Changing Tide som du spelade i fjol?
Ja, och sen jag kommer inte ihåg vad det första hette.
Men, Far.
Ja, det gjorde det. Definitivt. Sen fick vi också en teaser på nästa maffiaspel. Vilket är rätt så kul, för det har ju varit riktat länge. Jag har varit under utveckling och haft jättemycket problem. Som tar serien för första gången utanför USA. Och sätter det i Sicilien. Så det ska liksom vara typ the origin story av maffian innan den kommer liksom till USA. Och jag tyckte om första Mafia som jag spelade remaken på. Mafia 2 tycker jag är jättebra. Mafia 3 har jätteintressanta idéer och ett väldigt intressant narrativ. Men spelmässigt så är det alltså det är uselt. Det är riktigt jäkla trist alltså, för det hamnar i den här vågen av open world-spel och sen så bara, vad ska vi låta folk göra här? Ja, vi låter dem göra samma sak om och om igen tills de sen kan komma vidare i storyn. Och det var så trist för att första spelet är ju också open world, men det är inte ett open world-spel som vi känner till om idag, utan det är så här att du har den här staden som är skådeplatsen, men det spelas nästan som ett linjärt actionspel. Så att liksom, du kan inte göra så mycket mer än att åka till liksom nästa uppdrag och sen göra det. Men det kändes liksom mer så att man levde in sig i staden, även om man liksom inte kunde, man kunde utforska det, men det fanns inte mycket att utforska. Men liksom just att den var så fokuserad på bara storyn, så kändes det ändå som att staden blev ändå ditt hem, men du hade något narrativ att följa. Och sen trean bara så här, du hade jättespännande i början, liksom ett riktigt så här superregisserat liksom huvuduppdrag. Och sen hade du liksom en mittendel som bara var verkligen blaha tills du kom fram till slutet och det var liksom superbra igen. Så att jag hoppas ju att Mafia The Old Country, som det heter, mer Mafia 2 än Mafia 3. Och sen så fick vi ju också ett datum på Indiana Jones and The Great Circle. Vilket jag ser väldigt mycket fram emot, just för att jag tycker om Machine Games. Deras Wolfenstein-spel, förutom då det co-op-spelet de släppte. Som jag inte minns vad det heter nu. Wolfenstein The Young Blood tror jag det heter.
Ja, precis.
Ja, inte bra. Men både Wolfenstein The New Order och Wolfenstein The New Colossus är ju heter The New Order. Det första Wolfenstein som Machine Games gjorde. Hittar jag på nu? Det kanske jag gjorde. Men första Wolfenstein som Machine Games utvecklade och sen uppföljde
det. Inte det band som heter det?
Jag vet inte. De två var jättebra, speciellt storyn. Så att jag hoppar, jag är inget Indiana Jones-fan. Jag har sett en film och det är den fjärde. Så jag vet ju inte, men jag hoppas att det är riktigt bra. Men jag tror den största nyheten av den trailern var ju det att det ska komma till PS5 nästa år.
Jo, det hette faktiskt The New Order.
Ja, det gjorde det. Ja, vad bra. Då var jag inte helt ute och cykla.
Sen 2015 kom The Old Blood.
Ja, men det är expansion till första spelet.
Ja, okej.
Okay. Precis som att... Jag vet inte om New Colossus räknas... Skitsamma. Men den största nyheten för Indiana Jones var att det ska komma till PlayStation nästa år. Vilket...
Första kvartalet, va?
Ja, första kvartalet, precis. Vilket... inte limma bra med det vad de sa i vintras när liksom Hi-Fi Rush och de här spelen skulle komma ut. Då sa de ju fortfarande att nej, men alltså Indiana Jones är fortfarande exklusivt till Xbox. Och det är inte som att man liksom avportar spelet till PlayStation 5 de senaste månaderna, utan det måste ju ha varit på G redan då.
Absolut. Bara
det att man inte kunde säga det. Och det blir liksom så här, och det har vi pratat om Xbox ganska mycket det senaste året, liksom, och liksom vad är det som händer och allting sånt där.
Vi alltid pratar ganska mycket
om Xbox. Ja, jag vet. Och det är så här, vi är typ det enda svenska spelspåren att prata det, för att alla är så Sony-frälsta, eller Nintendo-frälsta. Det är typ jag och Oliver som bara håller kvar liksom i Xbox och bara, uff, kanske Jonas Mäki. Men det blir liksom konstigt, för det var redan då var det så här, hur ska man tro på någonting de säger, för att det är fram och tillbaka hela tiden liksom. Och jag ser inte egentligen att det är någon konstighet att Indiana Jones kommer till PlayStation också. Egentligen är det bara bra att fler kan spela fler spel. Det som blir så konstigt här med Xbox nu är ju det att vad är liksom tanken framåt och hur har de liksom tänkt, alltså finns det någon framtid för hårdvaran? Och här pratar jag enbart liksom i mitt själviska perspektiv med tanke på att jag har köpt så himla mycket spel på Xbox.
Mm.
Just för också att okej, det följer med till nästa konsol, jag har mitt bibliotek. Men liksom om de slutar tillverka konsoler så kommer ju liksom de spelen är ju då blåsta på Series X liksom. Och det är inget konstigt egentligen, för att det är liksom, jag kan inte spela GameCube-spel på Switch till exempel utan den är låst i GameCube. Men liksom, det är lite annorlunda tycker jag att spelen är digitala.
Absolut.
Och det är så att, och det jag tycker många har missat i den här konversationen, för de säger så här, bara, nej men jag vet att många säger såhär, nej men Xbox har en strategi, alltså det är såhär, det är smart, det är business sense nu för att spel är så dyra att utveckla och liksom nu kan de få fler liksom pengar och så. Eller mer pengar då, och eftersom man säljer spelen på den plattform där det faktiskt går bättre. Jag tror PS4 till Xbox One så var det såldes två PS4 för varje Xbox One vid den här tidpunkten av cykeln. Och jag tror idag för Series X när man liksom har kollat, och Series S då, när man har kollat på liksom försäljningen så är det nästan att det säljs 5 PS5-år på en.
Oj.
Xbox Series-konsol. Och det här är inga officiella siffror, utan det här är bara lite som liksom, jag har kollat och försökt. Men,
du har suttit och räknat.
Nej, men alltså det är vad man liksom tittar. Vi har ju inga försäljningssiffror från Microsoft, men man har liksom gjort vissa estimat beroende och så. Och det är jävligt mycket.
Verkligen.
Och då är det så här... Ja, det är ju klart det. Om man har liksom då dyra studier som utvecklar dyra spel så vill man såklart sälja så mycket som möjligt. Och vi har pratat om det här också, att det med Activision-köpet som var väldigt mycket pengar, så har helt plötsligt Xbox-divisionen fått väldigt mycket ögon på sig.
Såklart.
Vilket gör så här att okej,
okay, de gör det mot sig själva.
Ja, men de kan liksom inte, alltså för resten av Microsoft, de kan liksom inte bara köra sitt race, utan nu gäller det liksom att få tillbaka den kostnaden då. Problemet är ju det att de drar ju, alltså de devaluerar ju hela varumärket Xbox.
Mm.
För om vi tar dig till exempel, du spelar ju mest på PlayStation.
Det gör jag.
Varför skulle då du köpa en Xbox för att spela spel du kanske får spela om ett halvår efter de har släppts på Xbox på PlayStation sen?
Såvida inte jag är en person som känner att jag absolut måste vara på spelet dag ett och kanske recensera, så har jag ju ingen anledning.
Nej, och då är det för recensioner, men det är så att för att det släpps så mycket spel idag, så att det är inte som att du har brist på spel Nej, att spela innan de kommer till PlayStation då.
Spelnäringsbrist.
Nej, men exakt. och, då så att, och det gör ju att, okej, folk köper mindre Xbox. Och nu tänker jag speciellt de som sitter och liksom har Xbox som huvudmaskin då.
Mm.
För att jag har också sett så här grupper som är med, de bara, nej men det är ingen fara, det är liksom case by case, vilket man sagt hela tiden. Och så här, jag tror ju att, jag tycker det blir tydligare att peka mer och mer mot att vi någon gång inom en kanske nära framtid kommer se liksom att Xbox-spelen kommer dag ett på alla plattformar. Och så får vi se vad de gör om liksom hur nästa generations Xbox-konsol ser ut. Liksom när den strategin presenteras så kanske det också blir mer klart liksom hur de har tänkt att hantera det. Men det andra problemet är ju, och det är det här jag tycker att folk inte har pratat om, det är om de säljer så pass lite Xbox, varför ska tredjepartsutgivare porta sina spel till Xbox om det inte gör någon större skillnad?
Precis.
Försäljningsmässigt. Det är där jag tror det liksom är stor. Då förlorar du inte bara, visst du har ju Game Pass, men det är så att då förlorar du inte bara det är inte bara som att om en Xbox-spel kommer också på en annan plattform, helt plötsligt kanske inte andra spel kommer på Xbox för att det är för liten försäljning, för att ingen köper dem. Och de som köper Xbox, då vill säga hardcore Xbox-spelare som har sagt, men det här är den konsolen jag spelar helst på, det här jag investerat i. Den poolen kommer ju bara bli mindre och mindre.
Mm.
För att varför skulle den öka på om du bara behöver lägga 6000 spänn på en maskin eller snarare än att köpa två stycken maskiner för 12 000 spänn? Det makes no sense. Och då har man ju också, visst, det finns ju Game Pass, vilket gör att du betalar en liten månadskostnad för att få spel dag ett då. Och att det liksom, är det den försäljningen som ska gå upp? Så att okej, men de köper Xbox och har Game Pass, för då får vi en massa spel. Men det är så att okej, men då gäller det också att du är intresserad av all output som Microsoft har. Om du inte har det så är inte Game Pass värt någonting för dig. För att PlayStation har ju sin liksom tjänst också för att liksom prenumerera och så får du spela spel liksom som släppt på tjänsten då.
Mm.
Och nu, konstigt nog såg jag nu för någon vecka sedan att Sony tänker ta bort Horizon Zero Dawn från sin PlayStation Plus Extra eller vad det heter.
Jaha.
Och det är så här, va? Det är ja, okej, okay, fine.
Men det kanske är den vanliga, inte Complete Edition.
Nej, så du får, alltså om du ska spela Horizon efter det så får du köpa det då.
Okej. Okay.
Och då är det så här, bara, ja det är lite weird. Och där vet man ju ändå för Microsoft-ish att det är i alla fall första partsspelen, de håller sig kvar då. Om det inte är typ Forza Horizon och de har massa licenspengar de inte betalar ut. Ja, men i alla fall så att att investera i en Xbox är ju inte ett smart val.
Nej.
Alltså som det ser ut just nu. Sen vet vi inte vad som händer. Det kanske bara så att de testar liksom, de badar tårna i vattnet och så får man se. Och sen så när vi kommer nästa konsol så är det liksom, så kanske det gäller liksom helt andra grejer. Men det, jag vet inte. Det känns inte som att det finns en framtid för Xbox som konsoltillverkare.
Nej, och då blir det ju också lite ett problem för även PlayStation. För varför ska de utvecklas lika fort som de har gjort? Om de inte har lika mycket konkurrens längre.
Ja, och det är ju den andra liksom ställningen. För att på grund av att Xbox har varit i underläge nu så har vi ändå, det har ändå skett en ganska bra förändring i att vi har crossplay mellan plattformarna.
Mm.
Det kanske hade hänt ändå till slut. Liksom för att det är inte som att säga att Xbox försvinner. PlayStation har ju haft flera spel där du kan spela på PC och PlayStation redan tidigare.
Mm.
Så att det egentligen är det bara mellan Xbox och PlayStation. Det är liksom verkligen här, det funkar. Men liksom,
rivalerna.
Det fanns ingen crossplay. De pushade ut. Bakåtkompatibilitet blev jätteviktigt helt plötsligt. Fast ingen pratade om det.
Precis.
Liksom att de verkligen pushar för det på 360. Och det är också en grej som gör mig lite irriterad. För de har pushat bakåtkompatibilitet så himla mycket. Och man känner liksom att okej, men... Bra, då har jag mitt liksom majoriteten av spelbiblioteket här.
Ja.
Och visst såklart, man ska inte lita på företagen. Liksom, en dag så kan de bara gå i konkurs och säga bara, nej, men nu skiter vi det här. Så känns det liksom okej, men om det försvinner så ja, det är liksom. Sen kanske de också gör så här att, jag vet inte, molnet kanske utvecklas med liksom Xbox Cloud Gaming kanske blir större, vilket gör att du kanske kan streama alla spel du äger, inte bara de som finns på tjänsten, lite sånt som man snackade om tidigare som inte har hänt. Men det är i alla fall, det är en märklig utveckling de har tagit. Och jag vet att folk sitter liksom och säger, nej men PlayStation kommer också behöva göra det sin tid och släppa sitt på allt. De släpper Lego Horizon på Switch till exempel. De har släppt...
Men det är en ganska så liten grej i relation till att släppa Indiana Jones liksom på PlayStation, som var tanken att bara vara på Xbox.
Absolut, men liksom se några år tillbaka, det har varit helt otänkbart att släppa ett PlayStation-spel på en konkurrerande konsol samtidigt.
Jo, men samtidigt så är det ju också ett Lego-spel.
Jo, men samtidigt, det hade varit otänkbart för några år sedan. Att det kom till en rivaliserande konsol på det sättet. Liksom, PC har alltid varit liksom lite sådär, har liksom hängt på. Men,
PC har varit allas kompis.
Ja, men precis. Men det är så att jag tror inte att Sony kommer släppa sina spel. Som sagt, Xbox kanske inte finns om 10 år. Men jag tror inte att PlayStation kommer... För dem går det mycket bättre. Och visst, det kanske handlar om att utvecklingskostnaderna skenar iväg. Men där handlar det mer om scope och budgetering. Att man kanske måste fixa det. Men deras maskin säljer bra. Så att det är inte där problemet kanske ligger. Men det är knepigt för alla tydligen.
Och pålitlighetsmässigt så har de betydligt mer att lägga bakom.
Ja, de har också de har ju verkligen släppt stora titlar. Liksom, vi har ju fått de här liksom AAA-grejerna som Microsoft har försökt sälja in med Game Pass till exempel. När de liksom sa så att okej, alla första partyspel kommer till Game Pass-dag 1. Det är liksom löftet. Men har man inga första partitlar att släppa så är inte det löftet så mycket värt.
Då landar man på minus.
Ja, men det blir lite så, för att det har de ju snackat sen de fixar med Game Pass, liksom, att man får därefter, men liksom, de har inte haft den outputen som man hade kanske förväntat sig. Och sen nu när de liksom då har Activision och Bethesda och alla, och de liksom köpt upp alla studier, och de bara, okej, men nu har ni faktiskt liksom chansen att släppa liksom spelen. Och förvisso, de kommer dag 1 på Game Pass. Men det är liksom... Har du en PlayStation redan, så du går inte att köpa en konsol för 5-6 tusen spänn för att kunna betala ännu mer och spela det på Game Pass. Utan vänta på rea, vänta på... Det är liksom...
Det är ändå rätt fascinerande att ett av världens absolut största företag blir mulat av ett företag som ändå är så pass mycket mindre.
Ja, men det känns också som Microsoft har lite den här... Vi har så mycket pengar så att vi kan lika bara köpa oss vinsten typ.
Men, ja, men liksom, precis, men de får ju ingenting för det, för att ingenting händer. Alltså om vi sätter det i relation till den framfart som ändå liksom PlayStation har haft.
Absolut.
Så händer det väldigt lite.
Absolut, men sen de har byggt upp delnings- och förtroendet sedan 90-talet. Och det är väl där som Microsoft inte har lyckats. Men som sagt, de verkligen fuckade med Xbox One. Det är liksom, där är en stor del till att det ser ut som det gör idag.
Jo, precis.
För att liksom, visst, PlayStation 3 tror jag sålde i slutändan mer än Xbox 360, men det var jäklar, liksom, mot original Xbox i 360 så blev det ju en otroligt skjuts för Microsoft, och sen så liksom det bara raserades.
Jo, men absolut att de fick ganska så mycket minus med Xbox One. Men det känns ändå som att, trots att de börjar på minus, så har de ändå kanske en rad av mindre begåvade val liksom som en helhet.
Oh ja, det började ju redan med Kinect. För det var helt plötsligt skulle man jaga liksom då casual audiences som Wii liksom lyckades fånga in. Precis. Dem med Wiimoten. Sen så kom ju liksom...
Men de har ju redan en Wii liksom.
Ja, men precis.
De
men
som liksom, vill ha den typen.
Men första Kinect sålde jättebra. Alltså det var... Jag vet inte om det stämmer än, men när den släpptes så var den snabbast säljande liksom tillbehöret till en konsol någonsin.
Okay.
Alltså det var liksom wow. Alltså den var verkligen liksom, folk var intresserade. Vilket gjorde att de, och det här var också när de började jaga den målgruppen med Kinect och liksom riktade fokus på det istället. Då tappade de fart med det andra, så att liksom... Fable 3 var det sista, Gears, liksom, det kom liksom inga nya, utan det var liksom samma gamla serier som fick upp nya spel, och sen så liksom droppades det av mer och mer, så till slut var det typ Halo, Gears, Forza. Det var liksom de tre. Vilket, det räcker ju liksom inte, speciellt inte när spel tar längre tid att utveckla. Och sen så Kinect 2 då, med Xbox One, vilket drog upp priset på en konsol som var betydligt svagare, och där de inte liksom fokuserade på spelen vid utannonseringen och hade massa så här dumma specialregler om typ hur ska du hantera begagnade spel. För det här är ju dummaste. Säg att du och jag liksom då, nu bor vi tillsammans, och liksom att säga att vi hade då köpt bara spel på skiva. Och så vill du spela ett spel av mig. Då hade inte du kunnat starta spelet om inte jag hade överlåtit min licens till dig på skivan. Och du kunde bara göra det, tror jag, 2 eller 3 gånger, överlåta licensen till någon annan. Sen var skivan obrukbar.
Besynnerligt.
Och då liksom bara såhär, what? Det var bara för att man var så begagnat marknaden, var man så himla pressad av under den tiden. Att det var liksom den man ville klämma åt. Fast det var liksom så att det där kommer ju lösa sig själv. För när allt går digitalt, då kommer begagnat handeln dö ut. Så att, ja, det var jättedumt. Men vi ska inte prata mer om det. Men i alla fall, det är ödesdigra, eller ödesdigra. Det ser inte ut som att intresset för Xbox kommer speciellt repa sig så som det ser ut idag, om man säger så.
Xbox har hårt liv.
Ja. Så att det, vi får se helt enkelt. Men någonstans känns det som att oavsett vad de säger så kan man liksom inte riktigt tro på det.
Nej,
det, för att det är liksom bara så att okej, ni kan säga att det här spelet ska vara exklusivt, men det betyder ingenting. För att de håller inte vad de säger. De menar inte det de säger. Det är väl det snarare. Och det blir bara weird. Men vi får se vad de gör. Om de går full tredje part eller hur de tänker strategin för Xbox. Men det känns som att det är liksom, det känns som att själva maskinen har sina räknade dagar, om man säger så.
Fanns det något mer spel som du tyckte kändes spännande?
Nej.
Nej, okej.
Okay. Nej, jag hade nog ingenting mer som jag liksom verkligen ville ta upp. Jag tänkte att du ska få prata om Star Wars Outlaws som du har spelat och recenserat. Din recension lär vara ute samma dag som den här podden släpps.
Ja, men precis. Den kommer ju lite efteråt.
Ja, men i alla fall, recensionen ska släppas på onsdag i tanken i alla fall. Så får vi se om den är släppt eller inte. Man vet ju aldrig vad som händer. Men du har spelat Star Wars Outlaws som är utvecklat av svenska Massive. Och ges ut av Ubisoft. Så
2 stora spel inom loppet av ett år. Det är starkt jobbat.
Ja, verkligen. Nu har inte någon av oss spelat Avatar. Det hade varit kul att liksom se vad är likheten. Och kan man säga så här, oj, gjorde de samma
malörer?
Ja, men så här, var det samma misstag i båda spelen? Eller hur funkar, eller misstag? Nu bara antar jag liksom som att spelen inte skulle vara bra. Det har jag ingen aning om. Men så här, kan man se DNA från båda spel? Skiljer sig spelen markant också åt jämfört med, ja, jag ska inte hålla på. Vad är Star Wars Outlaws, Amanda?
Jo, men det ska jag berätta för dig. Det är ju ett spel som utspelar sig mellan Empire Strikes Back och Return of the Jedi. Och det handlar om en karaktär som heter Kay Vess, som jag vet att vi har berört flera gånger tidigare, som lite mer eller mindre har sett ut som en kvinnlig Han Solo. Jag tycker faktiskt att hon känns lite som det också. Det här är ju lite en laglös skurkperson som försöker ta på sig olika typer av uppdrag för att helt enkelt vinna olika fraktioners gunst och göra ett namn för sig själv i den här galaxen.
Alltså hon vill typ bli en erkänd smugglare?
Ja, det skulle man mer eller mindre kunna säga. Sen så naturligtvis så finns det ju andra aspekter också, men hon har en liten filur med sig också som heter Nix, som är en utomjordlig varelse vid namn Merkal, tror jag att det ska uttalas. Och det ser ju liksom ut som en liten blandning mellan en rymdvarelse, en ödla och en hund. Jag tänker liksom att man ska knyta an till den här rackaren på det sättet. Och spelet inleds med att man är på sin hemplanet och man ligger pyrt till för att man har trampat i klaveret och måste helt enkelt ta sig ifrån sitt hem för att man blir efterlyst. Och sedan så tar man sig till nya platser där man då tar sig an nya uppdrag. Och beroende på de val man gör i spelet så får man olika bra eller dåligt rykte i olika fraktioner. Och dessutom så får man olika typer av efterlysningsnivå. För att man är ju liksom jagad, bland annat av imperiet, ut efter de olika typer av uppdrag som man tar sig an. Och det här spelet är ju väldigt annorlunda än till exempel Jedi-spelen. Vi har ju pratat om det tidigare att när det gäller Jedi så blir det väldigt mycket att det handlar om den utvalde och det är mycket den här kraftfulla fantasin med ljussablar. Det blir liksom mycket mer magi på något sätt, alltså mer fantastik.
Mm.
även att det liksom utspelar sig i rymden. Och det blir mycket mer fokus på kraften, det ljusa och det mörka, liksom, det goda och det onda. Och här så blir det liksom lite mer nedtonat på den fronten, och man skulle kunna säga en lite mer mörk och realistisk tillvaro på de här platserna. Det är som sagt väldigt mycket saker som sker bakom kulisserna. Det är olika typer av grupperingar som smugglar, har olika typer av kriminella aktiviteter för sig, och Key West ska liksom bli en viktig spelare här. Och då får man liksom välja vilka man vill vara på god fot med, mer eller mindre. Så det finns till exempel uppdrag där man kan rikta skulden mot en viss fraktion. Då får man liksom då ett bättre rykte i en annan, medan ryktet för den andra går ner, till exempel.
Kan man försöka hålla sig på god fot med alla?
Jag tror faktiskt att det är ganska så omöjligt. Alltså, det kanske går om man är någon form av mästerskurk på något vis, men jag har inte själv upptäckt att det går. Och framförallt liksom med tanke på att det finns ju begränsade områden i spelet där man faktiskt kan bli tagen och utkastad, även om man faktiskt står på god fot med liksom den här grupperingen. Just bara för att då ser det liksom ut som att man är en skurk som försöker ta sig in och kanske luska ut någon hemlighet eller liknande. Och då ryker man ut med öronen före om man blir upptäckt. Och de tidigare nämnda Jedi-spelen till exempel, där är ju fokuset väldigt mycket på striderna. Alltså det är ju väldigt mycket häftiga manövrar som man ska göra, de är mycket mer akrobatiska, det handlar liksom om att vara flink i sina svärdstrider och liknande. Här så riktas fokuset mot någonting helt annat, och det är ju smygandet.
Ja, jag blev så förvånad när jag såg det, för att jag tycker typ på trailer och sånt man har sett det, så känns det nästan som att man kommer typ till huvuddrag och sånt, så känns det mer liksom en charter eller någonting annat. Men sen så har det varit väldigt mycket smygande för dig.
Jag tänkte också liksom att det skulle vara mer åt Uncharted-hållet, Uncharted i rymden på något sätt. Liksom en form av blandning då mellan Nathan Drake, Indiana Jones, Han Solo, liksom väldigt klassiska karaktärer av den här sorten egentligen. Mm. Liksom den lilla skurken med ett gott hjärta på något sätt.
Ja, men precis.
Och man får väl lite av det också. Jag tycker ändå om KVS, och det känns ändå som att det finns en lite mer humoristisk ådra. Jag tycker kanske inte att hon är en så starkt lysande huvudkaraktär än som jag hade hoppats att hon skulle vara. Men samtidigt så har vi ju till exempel då Cal Kestis i Jedi-spelen som var ganska så svag i första spelet, som faktiskt med sin bittra utveckling gjorde en ganska bra karaktärsutveckling då till Jedi Survivor. Men just smygandet i de här spelen är otroligt närvarande. Jag skulle faktiskt nästan kunna sträcka mig till att säga att det är mer smygaspel än någonting annat. Man har naturligtvis andra delar, till exempel att man åker runt på sin speeder mellan olika platser. Man har ett rymdskepp som heter Trailblazer som man åker runt med. Du såg ju några rymdstrider för mig häromdagen liksom, när jag blev jagad av andra skepp liksom, och var tvungen att strida mot dem ute i rymden. Vilket var med blandade resultat, för jag kände att det var häftigt att styra runt så. Jag tyckte ändå kändes flinkt och smidigt, men samtidigt så gjorde de här ganska skarpa vändningarna mig lite yr i bollen faktiskt. Jag vet ju att jag har lite svaga ögon uppenbarligen.
Mm.
Men jag tycker ändå att det är spännande att man har sitt eget skepp, och det talas ju väldigt mycket om att det här är det första riktiga spelet i Star Wars-universumet som är en öppen värld.
Jag vet, alltså personligen så vet jag inte om det är liksom så här en selling point. Du vet.
Nej, men alltså jag tror att det handlar väldigt mycket om den här fantasin, att vara i den här världen och att få uppleva en öppen värld som inte är liksom lika låst som andra spel kanske har varit. Nu är ju kanske Jedi-spelen lite mer Metroidvania, även att jag tycker att det känns väldigt mycket som öppna världar också. Bara för att de är så stora, de olika banorna, de olika planeterna som man vistas på. Så det känns ju liksom inte som små stängda ytor direkt. Det känns liksom inte som till exempel första Batman-spelet där det liksom var väldigt tajt och väldigt begränsade ytor som man kunde röra sig på. Utan...
Ja, det är typ första Jedi-spelet. Alltså, är ju mer som Arkham Asylum.
Lite mer så, ja.
Medan andra spelet...
Väldigt lätt att förvirra sig i det spelet.
Ja, och andra spelet hade ju faktiskt ganska stora kartor.
Ja,
också.
Absolut.
Men det här måste ju vara större. Alltså, kännas mycket större.
Ja, det skulle jag absolut säga. Och jag tycker ändå att världen har väldigt mycket av den Star Wars-känslan som man tänker sig att man vill ha i den här kontexten.
Mm.
Det känns lite lumpigt, det känns väldigt ruffigt. Och jag tycker att det funkar väldigt bra. Precis som jag sa tidigare, en Han Solo i kvinnokläder egentligen.
Mm.
Man är en smugglare, man rör sig liksom i bakgrunden i någon lite skum kantina. Pratar med lite lustiga människor liksom och får ett nytt uppdrag. Och ja, men man kanske spelar ut lite karaktärer mot varandra, väljer vem sida man ska stå på. Träffa nya, besynliga filurer. Och alltså jag tycker ju det här smygande som jag nämnde tidigare, det har någonting. Alltså jag tycker att det är ett intressant grepp att man väljer att fokusera på någonting som kanske inte har fått vara i centrum i Star Wars tidigare på det sättet.
Mm, och kanske inte bara så här kretsa kring Jedi och kraften. Och...
Ja, men exakt. Mm. Jag har ju pratat en del med vår gode vän Niklas Sintorn som också har spelat det och vi har diskuterat just det med Jedi-biten, liksom att det är lite utnött, det är lite uttjatat. Och det känns ändå spännande att man vågar ta det här greppet med någonting som riktar sig kanske till en annan publik. Jag trodde ju att det här skulle vara lite mer av ett actionäventyr. Visst, man får absolut skjuta, det är inga konstigheter med det. Men det är ju på många ställen som man inte kan göra någonting annat än att smyga. För att då ligger man brunt till. Blir man upptäckt, då åker man ut direkt. Och jag tycker ändå att det är en spännande vinkel att ta. Sen så finns det vissa tekniska problem. Och det är ju lite jobbigt för att det finns faktiskt ett ganska så tidigt uppdrag till och med. Som är ganska så långt. Innebärande liksom att det är en lång sekvens som du ska smyga dig igenom. Och du har inga sparpunkter längs med vägens gång. Och om du misslyckas och blir sedd, då åker du ut direkt och får börja om från början. Och du vet ju liksom att i början av min genomspelning satt jag och svor där ganska så länge över liksom att jag har ingen sparpunkt någonstans och jag blir liksom tagen på så dumma sätt.
Mm.
Och i det här fallet så har det ju väldigt mycket att göra med att knapparna responderar inte i spelet så himla väl alltid. Jag var lite orolig att det kanske skulle vara en handkontrollsfråga, men det visar sig att det är fler som har upptäckt liksom att det är en liten fördröjning också. Och jag tänker framförallt på till exempel om man ska ta ut en fiende smygande och knocka den.
Mm.
Då går jag fram, trycker på kryss, jag spelar på Xbox Series S, och då händer det ingenting på lite för lång tid. Jag plötsligt vänder sig gubben om och den ser mig, larmar alla och jag åker ut. Och det är väldigt frustrerande för att jag har tryckt på knappen, jag är bakom, har smugit bakom i 20 jäkla meter och väntat på det bra tillfället att fälla den här skurken. Och så händer det. Och det är ju väldigt frustrerande. Och ibland får jag liksom hamra på knappen flera gånger bara för att den ska reagera.
Mm.
Och alltså det kanske är ett kombinationsproblem. Alltså det kanske är handkontrollen i kombination med att spelet är segt på att reagera. Men det är väldigt frustrerande ibland.
Mm.
Jag tycker ju liksom att det ofta är mycket lättare om man går in i en knytnävstrid och mular på en motståndare. Då tycker jag inte det riktigt är några problem och man känner sig faktiskt ganska så stark. Och jag tycker att det ofta känns ganska så rimligt med hur många skott det tar för att ta ner en fiende. Men just den här aspekten i smygandet, som är en så stor del av spelet, det får inte vara en sån fördröjning, det får inte vara så segt. Och jag såg en video tidigare under dagen liksom där det var ett smyguppdrag. Någon gick upp, tog tag liksom om en skurk som den skulle knocka, och sedan så drogs den bakåt längs med halva banan och blev då liksom röjd på grund av det.
Mm.
Det har inte varit lika illa för mig, det ska jag absolut inte säga, men smygandet måste vara tätt om det ska vara en sån central del i spelet. Sen finns det andra saker som känns väldigt bra. Klättrandet känns otroligt bra. Vi pratade ju till exempel om hur mycket vi hatade klättrandet i Final Fantasy Rebirth, som kändes som att man liksom blev tillbakaskickad till typ 2010 eller någonting.
Ja, om ens det.
Om ens det. Alltså det kändes horribelt, det var jättesegt, det kändes klumpigt, det var allmänt dåligt. Här kändes det verkligen flytande.
Mm.
På alla sätt och vis. Sen finns det ett annat konstigt val som de har gjort i utvecklingen. Och alltså det går ju naturligtvis att mappa om och ha liksom olika kommandon på andra knappar, gissar jag. Men sen så kanske man använder olika knappar till mycket. Så det kanske är svårt att hitta en bra lösning på det där. Men för de flesta aktioner som man ska göra i spelet så trycker man på högerstickan.
Mm.
Inte i en riktning, utan man trycker ner den. Det är skitmärkligt.
Ja, för det är svårt att få det att kännas bra.
Det är inte intuitivt för fem öre. Alltså, jag kommer springande, jag hoppar ut, och så trycker jag på högerstickan för att ta liksom min enterhake och svinga mig över.
Ja, det är väldigt märkligt. Som sagt, det kan ju också vara ovana. Alltså, för att
det är klart att det är ovana, men det känns ju dumt.
För att jag kommer ihåg att när det blev en grej att trycka på vänsterspaken för att springa.
Ja, det gör man ju i det här spelet också.
Ja, men det gör man ju i de flesta. Alltså typ alla FPS så är det ofta som man springer idag. Du, liksom, du trycker in styrspaken och sen så springer man. Och jag tror det var Xbox 360 Achievements.org. Jag tror de heter bara Xbox Achievements just nu. Men de recenserar också spel. Och jag kommer ihåg när jag läste recensionen för Call of Duty 4 Modern Warfare. Då fick det minus för att man använde det dumma beslutet till att använda stickan till att springa.
Aha.
Och det var liksom så här, det här spelet också, du vet.
Mm.
Vilket är så fascinerande för liksom... Och visst, det är egentligen är det inte det bästa valet egentligen att ha en knapp man trycker ner på samtidigt som man går. Liksom att luta stickan fram och samtidigt pressa. Det är egentligen ingen... Alltså nu är man ju van med det, men det är egentligen ingen ultimat lösning. Det bästa är egentligen att man typ har trycker på LB eller L1.
Liksom och det hade ju också varit lättast i det här fallet.
Ja, precis. Nu vet jag inte vad man vill för andra knappar. Men liksom... Det är så fascinerande att det liksom, vissa saker blir bara standard för att man behöver använda knapparna till annat. Så jag kan ju tänka mig att det är också någonting sånt. Så bara, vilken knapp ska vi använda till det här? Så bara, men det är nog bäst att använda den här. För att, ja.
Ja, men det är jättemärkligt för allting nästan använder man då R3 till. Eller vad man ska kalla den. Vad heter den på Xbox?
Jo, men det är R3 också.
För det är RB, RT.
Nej, är det RS? Right stick och left stick, ja. Så, precis, RS.
Mm. Det känns ju verkligen ointuitivt. Och det är allt ifrån att prata med karaktärer till att plocka upp saker.
Men
till
att prata med karaktärer också?
Ja.
Why?
Ingen aning. Du går fram till en karaktär, trycker på RS.
Vad händer om du trycker på A?
Inget.
Hoppar man inte på den?
Jag försöker dra mig till minnes, men jag är liksom så ovan vid Xbox liksom,
jag vet.
I allmänhet. Jag spelar väldigt sällan... Också den här typen av spel på Xbox. Ja,
för det kan ju vara en sån grej att okej, men vi behöver hoppa vid vissa tillfällen och där det kan finnas folk som du möjligtvis också skulle kunna prata med, att sätter vi på samma knapp så vet man inte riktigt hur man ska hantera det. Det skulle kunna vara en sån grej. Men
det kommer ju liksom upp en liten notis.
Jag vet, men säg att, så här, att det kommer upp en liten notis och så måste du hoppa. Men då är notisen där, så då kommer du börja prata med dem om det var använder samma knapp som hopp och snack.
Mycket möjligt, men det känns väldigt märkligt.
Ja, jag förstår.
I synnerhet
jag
när man liksom då, som jag hade problem med i början, alltså väldigt tidigt i spelet, då ska man liksom springa på någon form av bergsvägg i stort sett. Eller inte en bergsvägg, men man springer i ett klippparti, springer på en stig och så ska man hoppa över och... jag tog fart, hoppade, svingade mig, men jag fick ju liksom inte heller någon fart.
Mm.
Då blev det liksom att när jag släppte, då följde jag ju mot min död istället. Och så fick jag börja om långt tillbaka naturligtvis, för det var ingen snäll sparpunkt som vanligt.
Mm.
Så det har jag brottats med ganska mycket i spelet, liksom att få det att kännas intuitivt. Och jag tycker att det är synd, för att det här spelet fokuserar ju liksom väldigt mycket på smygande, liksom infiltration, det är utsmuggling, det är stölder. Smyguppdragen är grejen i det här spelet, mer eller mindre. Och sedan så utifrån det så har man ju liksom också det här andra med de olika valen som påverkar, efterlysning, rykte, de olika fraktionerna liksom som man kan ta jobb för. Man kan liksom välja också vem man vill göra ett uppdrag åt, och det påverkar liksom ens situation.
Mm.
Men sen så mycket annat känns ju väldigt bra, så det känns ju väldigt häftigt att åka runt på sin speeder. Det kändes härligt att styra sin rymdfarkost. Jag tror liksom bara att det som är viktigast att ha polerat, det är inte tillräckligt polerat. Det är märkligt. Och sen så tycker jag faktiskt inte att det ser så bra ut rent visuellt. Alltså nu spelar jag ju på en Series S och det är en svagare konsol. Jag har inte kollat på din Series X än, och det kommer jag liksom göra inför recensionen. Men det är typ det sista jag kommer kolla och bara lägga till liksom en jämförelse. För att merparten av recensionen är skriven i talande stund. Och som sagt, den kommer ju komma upp efter att det här avsnittet har kommit upp. Så då kan man ju också läsa det där. Men jag har svårt att se att det ska se jättebra ut i relation till hur det ser ut på min konsol.
Jag kan inte svara på.
Och jag vet också att folk liksom har då yttrat sig om, alltså, videos från spelet och sagt, varför ser det ut som skräp?
Mm.
Alltså jag tycker inte hela tiden att det ser ut som skräp. Jag tycker kanske inte att det på det stora hela ser ut som skräp just. Men jag reflekterade liksom över typ hur hennes hår ser ut. Ser märkligt ut. Ser ut som Svinto. Brun Svinto. Alltså hon är en cool karaktär. Jag gillar henne liksom så sätt. Alltså hon ser ut som en retroflört. Och jag tycker om det väldigt mycket.
Mm.
Hon har liksom den här härliga tillbakalutade stilen som man vill ha av den här typen av karaktär. Absolut.
Mm.
Och jag nämnde kanske inte så himla mycket om Nix innan, jag nämnde bara vad det var för en liten filur, men det är faktiskt någonting som jag tycker väldigt mycket om och som är ett bra tillägg i det här spelet. Vi ska naturligtvis börja runda av relativt snart antar jag, men jag vill bara påtala den här lilla karaktären, för att det är ju som ett litet djur som man har med sig. Det är en sedan länge älskvärd följeslagare i ens liv och någon som man alltid har med sig. Och den här lilla filuren kan man använda på väldigt många olika sätt. Den används till olika typer av pussellösningar, till exempel i miljöerna när man färdas mellan olika ställen, till exempel att smyga eller på olika rymdstationer eller liknande. Och då kan det till exempel vara att man skickar iväg den här lilla filuren för att trycka på en knapp. Det kan till exempel vara att den ska tillkalla en hiss och den måste liksom hålla ner ett handtag. Och då går man liksom och ställer sig då och väntar på att kunna hoppa på den här hissen. Det kan vara att den stänger av övervakningskameror. Det kan vara att den distraherar vakter, attackerar vakter. Eller också, jättegulligt, spelar död. Och gör det superdramatiskt, alltså det är Jimmy-dramatiskt. Det är inte ens rimligt så dramatiskt det är. Alltså, det är jätteroligt, jätteskärmigt. Jag önskar att det fanns lite mer variation där, men jag tycker ändå att det är väldigt roligt att den liksom går fram och det är liksom mer eller mindre farväl, grymma värld, tungan ute och lägger sig på rygg. Alltså det är supergulligt. Jag gillar den karaktären väldigt mycket. Och sen så kan man snå åt sig saker. Man kan skicka den här lilla Nix att stjäla saker ute på banan. Det kan ju till exempel vara att man smyger i ett stort område och så skickar man iväg den för att då kanske ta någonting på andra sidan. Kanske någon form av resurs. Men sedan kan det vara liksom att man kanske då skuggar en karaktär. Och stjäl dennes radio eller liknande också. Så oftast är det ju kanske mer triviala saker som den snor åt sig. Liksom när man då är inne i de här smyguppdragen. Men det finns också liksom en större funktion för den här klåfingrigheten, helt enkelt. Och jag tycker faktiskt att det är ett väldigt bra tillägg, för att det gör liksom att både striderna och liksom pussellösningarna, smygandet, det får en helt annan dynamik för att man har den här lilla rackaren med sig.
Mm.
Jag tycker att det uppskattas i och med att man kan ju liksom inte göra så mycket annat som KVS själv. Mer än att smyga, mer än att knocka. Man kan naturligtvis gå rakt på och strida också, men som jag sa tidigare så är det väldigt få tillfällen som det accepteras av spelet. Så ibland så kan det liksom vara då att man så blir fångad, helt enkelt. Man blir upptäckt. Och då finns det liksom ingen möjlighet att strida.
Mm. Mm.
I vissa fall, jag tror att det är till exempel något ställe när man relativt tidigt ska infiltrera en imperiebas, till exempel. Då finns det ju liksom ställen som är både och. Vissa kan man bli upptäckt på och vissa där förväntas det liksom att man ska strida.
Mm.
Ibland kan det vara lite svårt att veta liksom vilka, så man får nästan liksom testa sig fram. Vilket kan bli lite frustrerande ibland, men jag tycker ändå att det är ett intressant upplägg som hade kunnat göras lite bättre bara.
Mm.
Men jag gillar världen.
Jag är nyfiken. Jag har inte sett så mycket när du har spelat, för att jag har försökt att hålla mig undan eftersom jag själv vill spela det. Men det jag har sett har varit så här, ska man vänta, du vet?
Mm.
Men det låter mycket roligare när du pratar om det än vad det har sett ut att spela. Och det kan ju vara också att det kommer kanske vara roligare att spela än att titta på.
Gillar du smygande?
Jag gillar ju ställspel, men då måste det också vara bra ställspel.
Mm. Jag vet att Adam frågade ju tidigare under dagen om han liksom borde vänta eller inte. Och jag tror nog att det kan vara ganska bra att vänta lite. Dels för att de här små sakerna kanske putsas upp lite grann.
Mm. Jag kommer inte vänta, för så får jag aldrig spela det. Jag är 100% säker på det.
Ja, det är mycket möjligt.
Mm.
Men som sagt, alltså, det är inget jätterevolutionerande spel på något vis. Det har fått i snitt 7,7. Eller 77 om man så vill. Och jag tycker ändå att det känns som en ganska så rimlig nivå att lägga sig på. Jag vet ju att Rise of the Ronin har 76 eller 77. Det har väl gått lite där fram och tillbaka. Jag tycker mer om Rise of the Ronin än Star Wars Outlaws. Men med det sagt så betyder inte det att det är ett dåligt spel. Så. Det är bara det att jag tycker att Rise of the Ronin var roligare. Att spela.
Mm, jag fattar. Men kul. Ja, vi lär ju prata mer om Star Wars Outlaws nästa vecka.
Det lär vi säkert.
Tror, för att
Oliver lär ju också spela det.
Jag tror att Oliver kommer spela. Man vet aldrig om Oliver nu för tiden.
Ja, det är dåligt av honom.
Han sitter och spelar något gammalt, lastgammalt spel. Han bara, ja, vi spelar om Metal Gear Solid igen. Så jag spelar igenom 1, 2, 3 på 3 dagar.
Devil May Cry 5 igen.
Ja, precis. Eller typ så han får väl någon dum idé om att spela något. Jag är jättetaskig mot Oliver. Men det är så Oliver är. Han gillar att spela gamla spel tydligen. Och nya actionspel. Men förra veckan så listade vi också våra favorit äventyrsspel. Så jag Sebastian skriver på Instagram. Tack för det senaste avsnittet. Subnautica hade troligen hamnat på min topp 5. Kör Outer Wilds just nu så vågar jag inte lyssna på vad som sa som det. Men Witcher 3 hade nog hamnat först. Och Horizon Zero Dawn som nummer 2. Jag har spelat väldigt lite av Subnautica. Det är ett överlevnadsspel i vatten.
Mm.
Och det enda... Jag tror jag laddade ner spelet för att jag tänkte att jag skulle spela det. Men liksom
det låter som du.
Men det blev liksom aldrig av. Och sen så fanns det... Man kunde komma åt så här developer tools i spelet så man kunde låsa upp alla achievements genom att fuska. Så det var jag gjorde när jag spelade Subnautica.
Men Jimmy...
Så att man var bara typ så här, man var typ, ja men typ starta spelet, hoppa upp på båten, sen trycker jag alla de här koderna så får man liksom allt som ska byggas och sen, ja. Men de ska ju vara väldigt bra. Men det är också sån, det är en sån typisk grej för mig att det kommer så mycket spel hela tiden som jag inte spelar när de är nya så blir jag så att jag inte tagit dem. Det kräver liksom att man har en med tillfällen när det är lite lugnare. Som sommaren har ju ofta varit bra på att liksom spela äldre spel oftast. förutom den här sommaren då, när det kom så mycket nya spel. Jag spelar typ 12 nya spel.
Bizarrt.
Så att det är det. Ja, men ja, och eftersom det bara jag och Amanda här idag så blir det inget quiz.
Vi borde jag har gjort ett quiz till dig.
Vi borde ha skapat varsitt quiz så kunde vi öka på våra poäng så hade Oliver bara få stå sitt kast. Har du gjort ett quiz?
Nej, jag skojar.
Nej, jag bara nu vet jag inte om du skojar längre. Men det var allt för den här gången. Såg ni någonting på Gamescom som ni tyckte var spännande så skriv in till oss som Sebastian och Stefan gjorde. Antingen på Instagram eller på Spotify. Spotify är väldigt bra. Det är enkelt att se kommentarerna. Eller mejla till oss på Spesnack. Nej, kontakt@spesnack.com. Eller kommentera på loading.se. Det kan ni också göra. By the way så har jag faktiskt inte kollat om det är någon som kommenterar på loading. Så det kan vi faktiskt göra lite snabbt.
Det är det inte.
Nej, det var inte det. Då skiter vi det. Ni hör jag som vanligt på onsdagar. Skriv gärna in till oss. Det är alltid lika roligt. Tack för att ni har lyssnat. Och så hörs vi igen på nästa onsdag. Hej då.
Puss i ljumsken. We'll be right back.